Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Utifrån Guds ord ska jag försöka säga något om ämnet Kristi brud. Kristi brud. För att förstå det ämnet så ska vi tala lite grann allmänt också om brud och brudgum. Och hur det gick till när man gifte sig på biblisk tid. Det talas ju mycket om brudgum och brud i Bibeln. Och då förutsätter det talet att man vet lite grann om hur det gick till när man ingick äktenskap på biblisk tid. Jesus kan likna sig själv vid brudgummen, och han liknar himmelriket, Guds rike, vid ett bröllop. Det ser vi i Matteus 9:15 och 22:2-14, för att ta ett par exempel. Och tänker vi på förelöparen framför Messias, Johannes döparen, så klargör han skillnaden mellan sitt uppdrag, mellan sig själv och Jesus, genom att säga: icke är jag Messias, jag är alena sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän som står där och hör på honom, han gläder sig storligen åt brudgummens röst. Den glädjen är mig nu given i fullt mått. Dessa ord läser vi i Johannes 3:29. Johannes döparen kallar sig för brudgummens vän. Och vi ska se vad det kan ha för bakgrund, det uttrycket. I Gamla testamentet betraktades också äktenskapet som en bild för Guds förbund med sitt folk, med Israel. Det ser vi hos profeten Jesaja och profeten Hosea. Och ni kanske minns hur profeten Hosea genom sitt äktenskap får predika om förhållandet mellan Gud och Israel. Vi kan också tänka på en hel bok i Bibeln, nämligen Höga visan. Paulus säger: de två skall varda ett kött. Den hemlighet som ligger här är stor. Jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Här ser vi då hur det kan jämföras, ett äktenskap och förhållandet mellan Kristus och församlingen. Efeserbrevet 5:31-32. Vi bör alltså fråga: hur gick då ett äktenskap till i Israel? Jag kan här inte ta upp det i detalj, men några saker ska jag påpeka. Det var mannen som tog initiativet till äktenskapet. Och det känner vi också igen när det då gäller Kristus och församlingen. Det är inte församlingen, det är inte vi som har tagit initiativet, som har valt Kristus som vår brudgum. Jesus säger: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Initiativet låg hos mannen, men frieriet kunde mannen anförtro åt en talesman som just kallades för brudgummens vän. Nu känner vi igen det. Johannes döparen var alltså en sådan talesman. Det var han som skulle fria å Kristi vägnar. Och så är också varje profet, varje sann Herrens profet och predikant, en talesman, en som friar. Genom nådemedlens förvaltning, genom Guds ords förkunnelse, genom förvaltandet av dop och nattvard, så skapas en brud åt Kristus. Man kan likna evangelieförkunnelsen vid frieriet. Johannes döparen som bereder väg för Herren kallar sig själv för just brudgummens vän. I första Moseboks 24 kapitel, ett långt kapitel men mycket spännande och intressant att läsa, så ser vi en sån här brudgummens vän. Det var Abrahams tjänare Eliezer som fungerar som en sån här talesman. Han anförtroddes uppdraget att fria för sonens räkning, för Isaks räkning. Kommer ni ihåg det? Eliezer får dra iväg för att fria och hitta en hustru åt Abrahams son Isak. Hur ingicks äktenskapet? Jo, genom två särskilda akter, nämligen trolovning och bröllop. Trolovning och bröllop. Trolovningen utgjorde äktenskapets juridiskt bindande akt. Genom trolovningen blev man alltså i juridisk mening man och hustru. Men man flyttade inte samman. Man bildade inte hem tillsammans förrän i samband med bröllopet. Trolovningen förrättades principiellt i brudens hem. Och när det så blev bröllop, det vill säga när brudgummen kom. Vi känner ju orden ur evangelierna. Se, brudgummen kommer. Och bruden väntar och längtar att brudgummen ska komma. Och i uppenbarelseboken har vi orden, kom snart, Herre Jesus. Ja, då blev det fest och glädje. Då blev det bröllop. Och bröllopet var den överlåtelsefest då bruden överläts åt brudgummen när han kom och hämtade henne. Och under mellantiden, mellan trolovningen och bröllopet, räknades man alltså juridiskt som äkta makar, men man bodde var för sig. Bruden hade att bereda sig för bröllopet, att troget vänta på brudgummen. Det här är ju ganska spännande för oss. Om vi nu överför detta till ämnet Kristi brud, så betyder det att vi lever i den här mellantiden, mellan trolovningen och bröllopet. Bröllopet, överlåtelsefesten, det är när Kristus kommer och hämtar sin brud. Det är den sista dagen, det är domedagen, det är den lyckligaste av alla dagar för Kristi brud. Vi väntar på Kristus. Och precis som bruden i verkligheten i Gamla testamentet och senare ville att den här tiden skulle bli kort, inte dröja så länge, så vill en rätt kristen församling också att Kristus ska komma snart. Man planerar inte långt, långt fram i tiden som om Kristus inte kommer på länge, länge. Utan man väntar sig att han ska komma snart. Och man säger ju också enligt uppenbarelseboken, kom snart, Herre Jesus. Vi känner också igen det här förhållandet med trolovning och bröllop när det gäller Josef och Maria. De var trolovade. Och kan kallas för man och hustru. Men de har ännu inte förenats i bröllopet, i överlåtelsefesten. Josef hade inte kommit vid Maria. Maria var en jungfru. Vi blir alltså andligt sett trolovade med Kristus genom dopet. Genom den nya födelsen. Genom evangelium som tänder tro i oss. Då blir vi trolovade. Då hör vi ihop med Kristus. Och bröllopet äger rum när Kristus kommer åter. Nu vet jag inte hur det är här i Norge med trolovning och om ni har någonting som heter förlovning. I Sverige finns det någonting som kallas för förlovning, och det är inte detsamma som trolovning i juridisk mening och i biblisk mening. Utan det är lite lösligare, jag vet inte vad det är riktigt, men någonting är det väl. Men trolovning, det är alltså ett verkligt äktenskap kan man säga. Men överlåtelsefesten har ännu inte ägt rum. Bröllopet, fullbordan, har ännu inte skett. För Lutherska bekännelsekyrkan har det blivit så att prästerna där inte utan vidare får fungera som myndighetspersoner och viga samman folk som tillhör kyrkan när de vill gifta sig. Utan man får gå till en myndighetsperson, så kallad borgerlig vigsel. Och det där tycker många är lite tokigt och besvärligt. Det var mycket bättre i statskyrkan, för då gick man ju till prästen och fick allt ordnat på direkten. Det blev kyrkligt och rejält så där på en gång. Men om man tänker närmare efter, så är det nog inte så dumt som det har blivit. För att i och med att man nu får göra på det viset, man får gå till en borgmästare eller vad det kan vara här i Norge för att avlägga ömsesidiga löftena, förklaringen att man vill tillhöra varann inför vittnen. Ja, sen så vill man ju också att äktenskapet ska inledas med Guds ord och bön. Man vill ha Guds välsignelse, och så blir det en form av kyrklig gudstjänst eller vigselceremoni, eller vad vi ska kalla det, kanske 2, 3, 4 dagar senare, eller kanske en vecka senare. Och då har många tänkt, ja men det är ju lite tokigt, det blir ju liksom 2 gånger. Jag skulle vilja säga att tvärtom, nu börjar det likna någonting. Därför att i biblisk tid så var det inte bara 2, 3, 4 dagar, utan det var i genomsnitt 6 månader mellan trolovning och bröllop. Det var alltså en tid mellan det att man blev man och hustru, och man lever i en väntans och förberedelsens tid fram till bröllopet och själva överlåtelsefesten. Det moderna samhället vill ju vända på det. Man vill börja att leva som man och hustru ett bra tag innan man gifter sig. Men i biblisk tid var det tvärtom. Man gifte sig, hur kan använda det uttrycket, om vi så vill, om trolovningen. Man blev juridiskt man och hustru utan att förenas till ett kött. Att fullborda det hela med överlåtelse, bröllop, sängliggning. Det kom först i och med bröllopet senare. Och när det nu av omständigheter har blivit så, till exempel för Lutherska bekännelsekyrkan, att man blir gift hos borgmästaren, men sen måste man vänta ett tag innan man kan ordna med ett bröllop. Då man vill som andliga människor ha Guds ord och bön och välsignelse. Ja, så det är ju inte alls dumt. Jag vill inte säga att man skulle vänta 6 månader som man gjorde på biblisk tid. Utan det är väl bra om det bara är några dagar. Därför att bruden vill ju att tiden ska vara kort. Kom snart. Vill att brudgummen ska komma så snart som möjligt. Men vi förstår bättre det bibliska sammanhanget genom en ordning som nu har uppstått. Bröllopet, eller om vi kallar den kyrkliga vigseln, det är överlåtelsefesten. Jag var nyligen närvarande vid en sån överlåtelsefest. När pappan kom med bruden, sin dotter, och överlät henne till brudgummen som hade kommit för att hämta henne. Och så blev det bröllop, eller en kyrklig vigsel. Fast redan 3, 4, 5 dagar tidigare hade de varit hos borgmästaren i Uppsala och trolovat sig eller förklarat som man och hustru. Detta stämmer alltså mycket bra med hur det var en gång för länge sedan, hur det var i Israel, hur det var i biblisk tid. Enda skillnaden är det att trolovningstiden, eller den här tiden att vara gift en tid innan det fullbordas med bröllop, den tiden var längre på biblisk tid, i regel 6 månader. Jag vet någon rabbin som suckar väldigt över detta och ber till Gud att denna tid om möjligt kunde kortas ned. Och jag har stor förståelse för den rabbinen. Det är inte lätt att vänta. När man har funnit brudgummen, eller rättare sagt brudgummen har funnit mig, bruden, och man får vänta en tid på bröllopet. Och så borde det också vara för de kristna. En ivrig längtan efter att få skåda Gud ansikte mot ansikte. Det himmelska bröllopet. Den dag när Kristus kommer åter. Och att inte leva en enda dag utan att komma ihåg den dagen. Och se fram emot den. Och förbereda sig för den. När anskriet ljuder, brudgummen kommer. Ja, då bör hon ikläda sig sin bröllopsdräkt. Och följa brudgummen till bröllopet. Och bröllopsmåltiden, den bekräftade då förbundet. Och vid den där måltiden, där var det ett väldigt kalas. Det var inte bara brus. Det var en stor fröjdehögtid. Ja, med de här fragmentariska uppgifterna som bakgrund förstår vi lättare Bibelns ord om det troende som Kristi brud. Vi är trolovade med Kristus. Vi tillhör honom. Vi väntar på att brudgummen ska komma och hämta sin brud och föra oss in i bröllopssalen till den stora måltiden i himmelen. Och det är därför som Bibeln betecknar avfall från Gud. När vi inte längre litar på honom, när vi vänder honom ryggen, när vi istället litar på andra gudar eller andra läror och makter, liknar detta vid otukt. Avfall, otro, vantro, det är i biblisk terminologi otukt. Det är att löpa i trolös avfällighet till andra gudar. Och så handlar hela Bibeln om hur människorna som övergivit Gud och vänt honom ryggen åter ska kunna träda i gemenskap med Gud, vinnas tillbaka och få tillträde till bröllopssalen. Bibeln slutar ju med orden: och anden och bruden säger kom. Och den som hör det, han säger kom. Och den som törstar, han kommer och tagit livets vatten för intet. De som tagit emot Guds ord och den återlösning som lammet fullkomligt har utfört väntar ivrigt på fullkomningen, på det fullbordande mötet med brudgummen, då trolovningens löftestid är slut och löftena infrias med bröllopet. Då all synd och förgängelse är borta. Alla tårar borta. All sjukdom. All förföljelse. Allt lidande. Anden och bruden, Guds församling, ropar till brudgummen: kom. Bruden är redo. Bruden har olja i lampan. Kristi församling längtar efter brudgummen. Beder att Kristus snart ska komma åter. Ber om vaksamhet så att han inte ska finna oss sovande. Och bruden säger amen. Det betyder det är visst, det är säkert, det är sant. Kom hit så ska jag visa dig bruden, lammets hustru, sa en av de 7 änglarna till Johannes enligt uppenbarelseboken. I fint linne, skinande och rent. Det var någonting att visa. Och då förstår vi återigen den symbolik som vi har behållit med en brud vid överlåtelsefesten i skinande vitt linne. Vi ser det kanske inte så ofta längre, och ibland så används symboliken, men i ett sammanhang där det inte stämmer, där bruden kanske har ett par av sina barn med sig i samband med bröllopet. Ursprungligen så var ju detta vita linne ett vittnesbörd om att det var en jungfru som nu fullbordar trolovningen i en överlåtelsefest, i ett bröllop. Nu har brudgummen kommit och hämtat henne. Nu kan vi ju fråga då hur det är med oss. Är det möjligt att jag ska få möta Jesus som min brudgum i skinande vita kläder? Och hur ska jag förbli vakande i min väntan? Förbli honom trogen och inte löpa efter andra gudar? Jo, det har också brudgummen sörjt för. Han lämnar oss inte under trolovningstiden utan vård och hjälp. Han har givit oss ordet och sakramenten. Med sitt ord bevarar han oss. Med sitt ord uppehåller han oss. Med sitt ord matar han oss. Med sitt ord stärker han oss. Genom sitt ord föder han hela tiden intresset. Det är ungefär som i mänskliga förhållanden, kärleksbrev. Vilken iver det är, vilken väntan, vad man ser fram emot bröllopet. Kärleksbrevet från brudgummen, det är breven i Bibeln. Det är Romarbrevet, det är Galaterbrevet, det är profeternas skrifter, det är allt Guds ord till oss. Och där ser vi i ordet vilken brudgum vi har. Och han inte bara tröstar, han förmanar och han varnar. Han tuktar och han straffar. Men han gör allt i kärlek för att hålla oss redo. För att stärka vår tro, för att bevara oss. Kristi brud, det är alltså Kristi kyrka, Kristi församling. Och Kristi församling i egentlig mening, det är alla som den heliga ande har kallat ut ur mörkret till sitt underbara ljus. Det är alla som är födda på nytt. Det är de som förlitar sig på Herren Kristus och hans ställföreträdande gottgörelse. De kallas också Kristi jord eller Guds barn. Alla dessa individer som genom tron har ingått i ett trolovningsförhållande med Kristus, blivit döpta till Kristus i den treenige Gudens namn. De utgör en enda kropp, och denna kropp vars huvud är Kristus är Kristi kyrka eller Kristi brud. Och ingen tillhör denna kyrka genom att vara präst, minister, påve, kardinal, utan endast om man har en sann tro på frälsaren. I kraft av denna tro är Kristi brud helig. Skriften talar om det heliga i Korint. Det heliga i Efesus och så vidare. Det är tillräknade Kristi renhet, Kristi helighet. De är avskilda, avsöndrade till Kristus som hans egendom. Och de har den helige ande. Och i det ögonblick man förlorar tron upphör man att vara medlem i Kristi kyrka, att vara Kristi brud. Även om man alltjämt tillhör en missionsförening eller en yttre kyrkoorganisation. Även om man är präst eller påve eller kardinal. Det är genom avfallet som man lämnar kyrkan med stort K. Kristi kyrka, Kristi brud, är alltså osynlig. Ty tron i hjärtat är ju osynlig. Den kan vi inte se. Tron genom vilken man blir medlem i Kristi kyrka, den ser Gud, men inte mänskligt öga. Och därför är Kristi kyrka osynlig. Endast Gud känner det sina, endast Gud kan se in i hjärtat och kan se den saliggörande tron. Elia som var Guds profet kunde det inte. Han trodde att han var ensam kvar när det likväl fanns 7000 i Israel som ännu inte hade böjt knä för Baal och givit honom hyllningskyss. Denna sanna Kristi kyrka, den är också en enda. Det finns inte flera kyrkor. Det finns bara en enda i egentlig mening. Den omfattar alla människor över hela världen som har en sann tro på Kristus. Om vi då frågar oss, var någonstans i världen finns den? Var i Stavanger finns denna kyrka? Var någonstans i Uppsala? Var någonstans i Japan? Den finns ju på jorden enligt Kristi ord. Ja, vi kan vänta oss att hitta kyrkan. Säga att där finns den. Denna osynliga kyrka, vi kan säga var den finns. Den finns där Guds ord predikas rent och klart. Där sakramenten förvaltas enligt Kristi egen instiftelse. Det synliga tecknen på att Kristi kyrka finns är till städes. Ty där evangelium finns, där finns den makt som skapar Kristi brud. Dessa tecken är inte den osynliga kyrkans synliga sida. Men de är synliga tecken på att den osynliga kyrkan finns där. Genom dessa tecken alena skapar den heliga ande den tro som gör en människa till medlem i Kristi kyrka. Nu kan det finnas sanna kristna eller medlemmar i Kristi osynliga kyrka också i yttre kyrkosamfund som i strid mot Kristi vilja också låter obiblisk förkunnelse förekomma så att evangelium inte står där ensamt och bevaras rent. Men genom att gift eller falsk lära också tillåtes där så löper de som genom evangeliet har kommit till tro stor fara att förlora tron, att förföras, att förskingras. Därmed ska vi till sist säga något om den synliga kyrkan. Tron är osynlig i sig själv, men trons frukter kan vi se. Tron visar sig på skilda sätt. Likväl så synliggör vi inte kyrkan i egentlig mening. Ty det kan också förekomma hyckleri, efterapning, ett omskapande. Man omskapar sig till ljusets ängel. Till och med falska profeter försöker att se ut som om de bär trons sanna frukter. Alla sant troende, de bekänner sin tro. Så mycket kan man säga att är man troende så kan man inte vara tyst. Så kan man inte förneka Kristus. Så kan man inte skämmas för Guds ord. Så kan man inte kritisera Guds ord. Så kan man inte säga om Kristus, han är inte Guds son. Så kan man inte säga om Kristus, han har inte dött för mina synder, han har inte uppstått. Tror jag på honom så bekänner jag hans namn, hans ord. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst, säger aposteln, Romarbrevet 10:10. Varav hjärtat är fullt, därav talar munnen. Trons frukter, ett gudfruktigt liv, ja det syns. Och utan Guds ord ingen tro. Därför utmärks de troende av att de är ivriga att bruka Guds ord. Ivriga att samlas kring nådens medel. Ivriga att bevara Guds ords förkunnelse ren och klar. Ivriga att hålla sig till den heliga nattvardens sakrament. De känns igen genom sin brödra gemenskap kring ordet och sakramenten. Men i våra dagar så är ju den synliga kyrkan uppdelad i en rad samfund. Och vissa människor sätter likhetstecken mellan sitt eget samfund och Kristi kyrka. Ja, detta är ju, som redan framgått, fel. Inte ens en utomordentlig bekännelsekyrka som med sin förkunnelse och sin sakramentsförvaltning troget håller sig till Herrens ord. Inte ens en sån kyrka är identisk med Kristi kyrka. Till också där kan hycklare finnas. Och endast Gud känner det sina och kan se till hjärtat. Men vi kan inte se in i hjärtat. Vi ska hålla oss till frukterna och utifrån frukterna, det vill säga utifrån den förkunnelse, den samling kring ordet, den bekännelse som vi ser, den kärlek till Guds ord, den lära som kommer fram, som vi kan pröva och ska pröva andarna. Utifrån den dömer vi om vi hittar bröder och systrar. De som finns dolda inom en falsk kyrka där det förkunnas en si och en så, de hittar vi inte igen. De kan vi inte plocka ut och säga, här har jag ändå en i påvens kyrka, här har jag några i metodistkyrkan också, de omfamnar jag som mina bröder och praktiserar jag kyrklig gemenskap med. Skulle jag göra det så skulle det betyda att jag ansåg att jag kunde se in i hjärtarna och så plocka ut de som var rätta troende i ett falskt samfund. Och då har jag fallit Gud i ämbetet. Och då gör jag det som jag inte kan göra. Och därför kan jag tyvärr inte ännu praktisera någon kyrklig gemenskap med de troende som finns här och där inom falska kyrkor. De finns där, men jag kan inte plocka fram dem. Till den bekännelse jag möter från dessa kyrkor, och som också den troende är medansvarig för, delaktig i, den visar mig bort ifrån sådana kyrkor där man går emot i någon punkt min brudgum Kristus. Jag kan endast praktisera kyrklig gemenskap med de kyrkor där man enigt håller fast vid Guds ord. Är det likgiltigt vilket samfund man tillhör? Jag menar, för att bli bevarad som Kristi brud och för att en gång få sitta med i måltiden vid bröllopet i himmelen tillsammans med Abraham och Isak och Jakob och fäderna. Det är givetvis inte. Av den anledningen att tron endast kan tändas och bevaras av Guds rena ord och den rätta sakramentsförvaltningen. Där Guds ord förvanskas, där ska inte Guds barn vara, utan endast där Guds ord lärs rent och klart. Vi löper fara om vi går dit där Guds ord förvanskas. Och brudgummen har sagt till mig, gå inte dit, drag därifrån, lyssna inte till de falska profeterna, fly de falska profeterna, drag er bort ifrån dem som lär i strid med den apostoliska förkunnelsen. Och nattvarden, ja, det är en måltid där de troende samlas för att bli styrkta och få beseglat på sig att det är förlåtna för Kristi skull alena. Det obegripliga sker att i kraft av Kristi ord så ges åt mig Kristi egen kropp, hans eget blod, till mina synders förlåtelse. Där vill jag vara. Och där vill jag samlas tillsammans med alla dem som bekänner samma tro, lära och bekännelse, som har samma brudgum. Det berättas om de första kristna, hur de höll samman vid apostlarnas undervisning enligt Apostlagärningarna 2, och brödsbrytelsen och bönerna. Och aposteln måste förmana de kristna att enigt stå samman i samma tro, lära och bekännelse. Att inte låta delningar uppstå, söndringar inom sig, utan ha samma tänkesätt och samma lära, samma mening. Så förstår vi ju hur galet det är om man firar nattvarden inte i församlingens mitt, i församlingen av bröder och systrar i trons endräkt, utan man firar nattvard någonstans där man inte har andlig samhörighet och där man inte predikar ett och detsamma. En form av ekumeniska nattvardsgångar har ju blivit ganska vanligt i vår tid. Och det är ganska skrämmande att sådant kan förekomma när Guds ord är så klart. Så kommer himlavandrarna, Guds barn, Kristi brud, att styrka och stödja varann i samma tro, lära och bekännelse. Att bära varandras bördor, att ta sig an varann, hjälpa varann. Vi är alla svaga på olika vis. Vi behöver styrkas och hjälpas. Och att ta sig an det svaga, det betyder inte att man godkänner det som av svaghet blir fel, blir synd i lära eller i liv, utan man tar sig an det genom att föra till det som är rätt och starkt. För att rätt kunna ta sig an det svaga måste den bibliska läran bekännas och hållas vid makt, så att man vet vad det är man försvarar, vad det är som ska övervinna svagheten, vad det är som man måste återföras till, hjälpas att återigen förstå och bekänna och tillämpa och praktisera. Bär varandras bördor, styrk varandra, hjälp varandra, uppbygg varandra på vår allra heligaste tro. Att göra så är att leva som trolovad med Kristus, det vill säga att leva i sitt dop som Herrens trolovade brud. Och med anden ropa och sucka: kom Herre Jesus. Hon väntar ivrigt på bröllopet och ber att hon inte ska förföras till otrohet, utan av Guds nåd genom Herrens rena ord blir bevarad. Kom snart Herre Jesus. Amen. Herren Jesu nåd vare med alla. Amen. Det finns väl någon bröllopssalm vi kunde sjunga?
Ja, det finns en del bröllopssanger, bland annat 201 i sangboken. Det står i Landstad på nummer 73. Men för det så ska jag komma med lite upplysningar. Först på söndag nu blir det ju höjmässa här på Solborg, och med fira Herrens helige nattvärd. Och de som önskar att delta där, de melder sig på till mig i god tid, helst idag. När det gäller de som tränger in hjälp till inkvartering, så får de ta kontakt med en av oss då, så ska vi se vad vi kan göra med det. Då synger vi nummer 201, och därefter tar vi en liten pause, och så är det igen föredrag klockan 8. Ingemar Furberg ska tala om kyrkans grundvalv.